Mina damer och herrar, jag heter Milad Mohammadi. Jag är en 23 år gammal snubbe som försöker göra världen till en lite bättre plats. Och jag har samlats här idag med två fantastiska tjejer. Och de har en fet podcast som heter
Sissas
och Sabinas podcast.
Och idag ska vi prata om allt möjligt. Vi ska prata lite om mig själv, mitt engagemang, vad jag tror på, vad jag tycker och tänker. Och förhoppningsvis kan det här samtalet vara ganska intressant. Så jag vet inte.
Jo, men det tror jag absolut.
Ja. Jag hoppas ni på.
Ja. Så de här tjejerna, de har bjudit mig på mat, kycklingsallad. Jag kom hit och käka vindruvor. Vi är hemma och sissa. Sitter här vid ett köksbord som inte fungerar så bra. Och nu ska vi tugga lite om saker och ting.
Ja, absolut.
Det låter väl bra. Ska vi köra på en gång då?
Ja, alltså det är nog den bästa introduktionen vi har haft hittills, tror jag.
Uh-huh.
Ja, men
perfekt. Super.
Men du har redan sagt vad du heter. Men var ska vi börja någonstans, tänker du?
Långt tillbaka.
Okay. Men kort sagt, vem är du?
Vem är jag? Den där frågan har liksom format mig till den jag är idag. Jag investerar ganska mycket tid på att liksom ta reda på vem jag är, vad jag vill och vad jag tror på och liknande. Och du vet, min historia börjar för typ så här 23 år sedan när jag föddes i ett land långt borta som heter Iran. Och jag, min mamma, min pappa, min syrra, vi flyttade, eller inom citationstecken så flyttade vi till ett land som heter Sverige i hopp om ett bättre liv. Farsan kom hit tidigare och så vidare. Och växte upp i en stad som heter Västerås, belägen en timme från Stockholm, 150 000 invånare, mycket människor av annan bakgrund än etnisk svensk om man vill vara politiskt korrekt. Och jag växte upp i ett så kallat utanförskap, om man vill använda det begreppet, men främst i en marginalisering liksom, i ett område som var lite utanför med människor som inte alltid hade förutsättningarna och hoppet. Det fanns inget hopp där. Och jag var typ mitt i allt det där, och jag personligen var i ett dubbelt utanförskap i form av att jag var grovt överviktig när jag var ung, hade inga kompisar, kunde inte titta folk i ögonen. Typ satt alltid hemma och tittade ut genom fönstren när alla spelade fotboll och liksom lekte. Och jag undrade alltid vad fan det var för fel på mig.
Mm.
Och en dag kommer min farsa hem, och det här brukar jag berätta. Min farsa berättade att han hade tappat sitt jobb. Och när min pappa tappade jobbet så tappade han hoppet. Och det var svårt för honom att fungera som en farsa. Och när min pappa mådde dåligt så mådde jag ännu sämre. Mm. Så jag hade två val i båda händerna. Och det var antingen att jag skulle ta livet av mig själv eller bli en fantastisk människa. Och ni vet vilken jag valde, för jag sitter här idag och är så jävla tung. Och nu försöker jag göra världen till en bättre plats liksom.
Men hur gammal var du då?
Jag är i högstadieåldern när nu allting började liksom.
Så du skulle kunna beskriva dig själv som en fantastisk människa?
Nej, jag försöker vara en fantastisk människa, men grejen är, det är en självuppfyllande profetia när man tror verkligen på att man är menad för någonting, att man har en plats i den här världen att göra någon nytta, att man är någon, då börjar saker och ting hända i din fysik, i ditt huvud, och människor runt omkring dig märker det, och du utstrålar någonting och du kämpar hårt och saker och ting börjar förändras inom dig själv, och förhoppningsvis lyfter du andra människor. Och det gjorde jag så mycket som möjligt, och det byggde upp mig själv och skapade mig förutsättningarna att liksom bara kämpa hårdare för en bättre värld. Så,
Men om vi går tillbaka då till när du har sagt, vad var det första du gjorde när du insåg att du ville liksom förändras?
Jag har alltid varit bra på plugget liksom. Mm. Fett bra på att plugga traditionellt liksom på iranievis när man är duktig i skolan. Men
jobbade hårt.
Man försökte åtminstone. Men det gick bra, jag hamnade på ett fett gymnasium som heter ABB Industrigymnasium i Västerås med 200 killar och en tjej, och vi alla var datanördar och vi gjorde vår grej och det räddade mitt liv. Och jag hade någonting, ett begrepp som är väldigt viktigt när man liksom pratar om samhällsförändring eller lyfta upp, i synnerhet unga människor men alla människor i ett samhälle. Och det är begreppet förebild liksom.
Mm.
Finns en stor avsaknad av förebilder i det här landet, i den här kulturen. Och i synnerhet bra förebilder som kan lyfta upp ungdomarna.
Precis.
Och jag hade en tung samhällsvetenskapslärare, Johan Öster. Och han frågade mig en fråga, han bara, Mila, vad fan vill du bli? Liksom. Mm. Och den frågan man grubblar över när man är ung, man grubblar över den ännu mer när man blir äldre. Och det är ganska konstigt, men det är så det är. Och jag berättar för honom det här jag berättar för er nu. Och jag berättade också att jag ville bli någon form av ledare. Någon som gjorde Sverige till ett bättre Sverige. Kunde lyfta människor och få dem att känna sig kapabla till att ta över världen. Oavsett om det handlar om att de ska hålla på med utbildning, entreprenörskap, samhällsförändring, idrott, musik, vilken passion som helst.
Mm.
Och
hur insåg du det? Eller vad fick dig att vilja bli detta?
Ja, det är så här, kolla, grejen är när man går igenom mycket. Jag ska inte säga att jag var värsta offret sådär. Nej, men när man har varit utanför på ett eller annat sätt, vilket alla människor är och har varit, man får lite bränsle i kroppen i att inte låta någon annan känna det man själv kände. Alltså såhär, min dröm var såhär, ingen ska må lika dåligt som jag gjorde eller tappa hoppet som min pappa. Och då liksom när man har en sån identitet till en sån fråga, då är man villig att kämpa för den. Och många människor som kämpar för det de själva har gått igenom eller det de har upplevt eller de har sett någon annan upplevt.
Mm.
Det där liksom riktig samhällsförändring. Istället för att välja en fråga, bara jag ska kämpa mot rasism så här, bara för att. Så här. Mm. Nej, oftast är det de som lever i den verkligheten eller ser andra leva i den verkligheten framför sina ögon som verkligen har kapaciteten och legitimiteten att förändra. Så precis. Då bestämde jag. Så jag bestämde mig, jag sa till honom att jag ville bli fett bra på att tala inför publik. Jag var sjukt blyg på den tiden, kunde inte titta folk i ögonen. Så bra på att tala inför publik att jag kan sitta så här vid ett köksbord som jag gör här och två tjejer framför mig tiltar huvudet åt höger, vilket betyder att de är intresserade. Men de har också munnarna öppna dreglandes, vilket betyder att de är attraherade. Alltså så här, jag ville kunna förmedla en känsla, en bestående godhet och ett hopp till människor bara de hör mig prata. Så jag sa till Johan så här, jag bara, ej, jag vill hamna på diplomatprogrammet på regeringskansliet. Jag ska bli större än Jan Eliasson. Åka runt med en fet bil och blå registreringsskylt. Och skaka hand med massa toppar och förändra det här samhället. Så jag bestämde mig för att flytta till huvudstaden Stockholm. Plugga juridik å ena sidan, juristprogrammet och andra sidan politiska kandidatprogrammet i nationalekonomi och statsvetenskap. För att bli yngst i Sverige med en dubbelexamen och förändra allting. Så min mamma bara, ej, ska du flytta till Stockholm? Kan du ens laga mat? jag svarade såhär, jag kan inte koka vatten. Men nu ska jag göra det här.
Ja.
Och så hamnade jag här i den här staden. Det var 5 år sedan.
Jag är lite intresserad. Du sa att du ville bli en riktig ledare. En någon som förändrade världen.
Absolut.
Alltså, du sa att det blir man genom att komma in på diplomatprogrammet och ta en juristexamen. Känner du likadant idag? Känner du att det är där man verkligen kan förändra världen?
Nej. Då kände jag inte det heller. Jag ville bara skapa förutsättningar på pappret och få en kompetens till så här. Hur fan ska jag förändra det här samhället? Jo, om jag kan juridiken kan jag spelreglerna. Om jag läser statsvetenskapen, då kan jag normerna och de politiska ideologierna. Om jag läser nationalekonomi, då kan jag bankingsystem, marknadsekonomi, räntor, varför det blir så här ett fuckat samhälle på grund av ekonomin liksom. Och på pappret det ser bra ut. Och när man har efternamnet Mohammadi, det är inte alltid lätt att få jobb liksom. Så det såg jag på min pappa. Så jag bara, ingen ska kunna diskriminera mig. Men jag hade insikten, om jag var medveten, fullt medveten över att de människorna som har förändrat på ett eller annat sätt, oavsett om det är Steve Jobs, Bill Gates eller liksom du vet, de här, det är bara män som jag kommer på nu av någon anledning, men det är bara de som har uppmärksammats i historien när det gäller samhällsförändring. Men många andra liksom, alla de här flashiga Martin Luther King och Nelson Mandela och Gandhi och alla de här, du vet, det handlade inte om utbildning alls. Många som har varit på botten och inte ens haft en utbildning, de gör värsta grejerna. Och jag visste det, men jag hade förmågan. Så jag valde utbildningens väg. Men nu är universitet, studier och högre utbildningar, det är bara för mig ett tak med en massa hänvisningar till kurslitteratur. Liksom. Det är inte flashigare än så. Det spelar ingen roll om du går handels, juridik, läkare. Alltså det är bara så här, du skulle kunna läsa det på egen hand. Och den enda anledningen varför man ska verkligen läsa det, det är dels för kunskapen, men också så här, samhället fungerar på ett visst sätt så att man värderar människor huruvida de är antingen akademiker eller icke-akademiker. och jag valde den riktningen. Men studierna, alltså studier i sig, alltså om du inte är intresserad av ett ämne, läs inte det. Alltså så här, ibland visst, bekosta din tid för att det är värt att läsa det. Men för mig var det så här, juristprogrammet, det var fett tråkigt. Alltså det är bara vissa ämnen som är roliga, alltså helt ärligt liksom.
Men så har jag hört, det är precis vad jag har hört också.
Ja, många också så här. Och för, så vad jag gjorde liksom så här, vad behöver jag för att få högsta betyg? Jo, lärare det här. Så jag satt knappt, efter några år, typ 2-3 år, då satt jag knappt i skolan och pluggade. I alla fall pluggade traditionellt.
Mm.
Jag tittade på gamla tentor, på gamla prov. Alltså så här, hur är proven byggda? Hur ska man göra för att få bra betyg? Bara för att få det överstöka. Resten var jag ideellt engagerad på mina hjärtefrågor, det jag kämpade för.
Mm.
Så studier, ja, det finns en tid och plats för att plugga, men det är ganska överskattat skulle jag säga, helt ärligt. Ni båda har gjort mycket så här externa saker och ting och agerat och upplevt och haft många förstahandserfarenheter och motgångar och nedgångar och uppgångar. Det värdesätter jag och många som är liksom, vad ska man säga, högre upp, som verkligen har nått någonstans, de värdesätter det mer. Så alltid det liksom.
Men jag tror ändå såhär, alltså något som fascinerar mig är ju verkligen hur du alltså motiverar dig själv. För jag, alltså jag pluggar ju också
du
nu.
Du verkar sjukt målinriktad.
Ja, men jag
har ju verkligen ditt mål. Det är himlen, men den är där. Det ser man när du pratar också.
Alltså,
ja,
men det är verkligen såhär, jag har en kompis också. Jag funderar på att plugga dubbelt också. Jag, så här, jag kan inte förstå hur jag skulle motivera mig själv till att göra det. Och det har ju du uppenbarligen gjort. Och du hade ju ett tydligt mål.
Absolut.
Men har du några tips till folk som...
Men grejen är, jag kan säga såhär Sabina, anledningen till att du inte kan motivera dig att plugga dubbelt, det är för att du har gjort massa saker och du bara ska sitta här som en idiot och sitta 8-10 timmar om dagen och bara plugga någonting. Frågan är, det målet, det du vill nå, vad kan studierna göra för dig? Liksom, konkretisera dina liksom konkreta saker som du lär dig när du pluggar. Alltså så här, varför behöver du det här? Behöver du verkligen det? Behöver du en dubbelexamen? Alltså helt ärligt liksom. Du vet, folk fattar inte, säger jag bara, men jag har 2 ex, du vet, så här, vad fan du må va? Du vet. Så du vet, på pappret, jag har ju aldrig använt min dubbelexamen. Det är bara kompetensen i sig. Liksom, jag älskar statsvetenskap, jag lärde mig det fett bra och det var ännu roligare än juridiken, nationalekonomin också. Men tillsammans alla tre, då får man en mångfacetterad och en överhängande blick över hur ett samhälle fungerar. Precis. Oavsett vilken ideologi, vilket statsskick, vilken fas, vilken konjunktur, man börjar inse hur saker och ting fungerar. Och det var min drivkraft liksom. Och så frågan är konkret, varför, vad, hur, när liksom. Det är därför jag frågade innan, jag bara, vad hände efter plugget liksom. För det är det som kan motivera dig. Om du inte tycker plugget är kul bara för att det är kul, och det är bra nog, det är så, det är så du verkligen utvecklas. Om du är passionerad över dina studier.
Precis.
Så
Men det är väldigt bra råd tror jag. Jag tror att det är alltså, som många som är i min situation också, som känner att ja, men som, alltså jag har en kompis till exempel, hon har varit ute och rest efter gymnasiet. Och hon får frågan hela tiden, men vad ska du göra höst? Vad ska du göra höst? Och hon är så här, jag vet inte vad jag vill göra med mitt liv. Hon bara, men det jag gör hittills verkar vara ganska bra för mig. Alltså att resa. Och så är jag så här, men jo, men fortsätt res då. Alltså så här, försök, alltså, jag tror att man känner att när man är 18, 19, 20, 21, 22, att man måste ha svaret på vad man vill göra som sitt liv.
Mm.
Jag tror inte att man någonsin kommer att ha svaret, utan snarare så här, vad vill jag göra just nu? Jag tror att det är det som kan utveckla en liksom. Och, ja, alltså
och det är fett bra, det är helt rätt det där du säger. För grejen är, du vet det här, vad vill du bli? Johan Öster frågade mig, min lärare, nu flashade honom rejält.
Men det är fint.
Det är fett fint, han är bäst alltså. Och grejen är, den frågan blir svårare, du vet, för ju äldre man blir desto mer valmöjligheter, ju bättre man blir desto mer valmöjligheter får man, och då fuckar man sitt huvud upp och ner liksom. Och grejen är, det som du säger är helt rätt, här och nu, vad vill du göra? Och det är det enda viktiga. Det är bara att kolla så här, psykologiskt, rent forskningsmässigt, vad mår människor bra av? Jo, det man mår bra av är att vara närvarande i stunden. Alltså inte tänka på framtiden, inte ens se fram emot framtiden, eller oroa sig för det man har gjort förut eller klantat sig eller ens typ så här stoltsera med det du har presterat i forntiden liksom.
Precis.
Det som får dig att må bra är alltid här och nu, här och nu, här och nu, stunder som den här, som den här, som den här, att man är närvarande, man lyssnar på någon som är ganska intressant förhoppningsvis. Det är det, och skulle människor börja tänka i sådana banor, och jag kommer berätta om min konkreta dröm senare i slutet liksom, som tangerar mycket den här frågan, det är att vara här och nu. Och ibland kan man motivera sig själv att vara intresserad över saker som man inte ens är intresserad av, för att man bara, men den här juridiken, lär dig det här med att det är fett bra, så du kommer kunna använda det här. Man kan lura hjärnan lite. Jag har växt upp med många människor och lärt känna många människor på senare tid som säger att de drömmer om att förändra världen. Men jag brukar alltid säga att jag drömmer om att alltid förändra mig själv. Och vad jag menar med det är att jag satsar väldigt mycket på mig själv som människa. Vad vill jag? Alltså, inte vad vill jag förändra och sådär. Visst, alltså det är ett resultat av det. Och till och med stora världsförändrare och filosofer, och till exempel Gandhi, säger att du måste vara den förändringen som du vill se i världen liksom. Du kan inte bara gå ut och förändra världen bara sådär. Och att göra det man tycker om här och nu, det är det viktigaste. Sen ändrar man sig, så gör man det. Sen ändrar man sig, så gör man det. Och så vidare. Och så vidare.
Alltså jag håller med det du säger. Det viktigaste är att tänka på vad är det jag själv vill här och nu. Men sen tror jag också det är jävligt viktigt att på något sätt ha ett mål. Även ju, och sen måste man också vara medveten om att visst, det här målet, det kanske inte är det jag vill om ett år eller om tre år. Men däremot så har jag det att gå ut efter. Därför så kan jag jobba starkare och jag kan jobba mera. Då orkar jag gå igenom studierna som du har gjort. Hade inte du haft det här målet, då hade inte du klarat.
Exakt, och du har helt rätt. Du har helt rätt, Sissa. För grejen är, det finns också så här, nu går vi tillbaka till buddhismen. Också så här filosofer som Eckhart Tolle, som är lite flashiga och nya. Han berättar väldigt mycket så här. Nu har han baxat allt det där från östasiatisk liksom, sen buddhismen. Det handlar om att det Sissa pratar om, att man ska ha konkreta mål i framtiden. Det finns en tid och plats för det, och du ska alltid ha det i bakhuvudet. Att tänka strategiskt, att tänka liksom så här, en vision. Sen ska du, när du gör saker och ting, i stunden ska du koppla bort det där och bara vara i stunden. Sen kollar du tillbaka på den här visionen och bara, har jag gjort det jag ska? Och sen går du tillbaks till stunden. Men vad många gör är att de hela tiden så här förstör för sig själva genom att hela tiden oroa sig inför framtiden, så att i stunden förbises. Och det är väl det liksom. Och det är en svår balansgång. Jag säger inte att jag har rätt eller fel, men det är liksom en av de svåraste frågorna som vi alla tre och många andra i våran situation brottas med. Det kan jag lova er. Alltså det är svåraste av dem alla.
Särskilt i våran ålder tror jag också. Hur gammal är du?
Jag är 23. Jag föddes 1989.
89, liksom. Då är du 3 år äldre än mig.
Fantastiskt.
Ja, men alltså, som sagt, det är, alltså jag tror att det är väldigt lätt också att tänka att det är bara jag som inte vet vad jag vill göra. Alltså det är bara, alltså alla andra verkar ha alla svar liksom. Att, så här, om man träffar dig så tror man inte att du tänker så. Man tänker så här, men det här är en snubbe som vet vad han vill liksom. Han vet exakt vad han dömer om, och så här, han tvivlar inte, utan han bara kör liksom. Och jag tror att det är väldigt härligt att höra att alla liksom har de här funderingarna. Även om man kanske har lite så här klarare mål liksom än vad andra har. Så
absolut.
Tänker alla
folk liksom snackar det. Skit.
Ja.
Grejen är, jag ska säga till er, jag har träffat de största uppmärksammade samhällsförändrarna i Sverige. Ingen vet vad de håller på med. Alltså så här, du, jag bara, men vad är din så här? De bara, va? Typ. Många gör det de gillar i stunden faktiskt, jag ska säga till er faktiskt. Många gör någonting för att de har hittat sin nisch, och de gör, och det är fett bra liksom. Och men det är väldigt svårt, alltså det är för många som i vårt samhälle i Sverige också, vi oroas väldigt mycket. Vi har inte en så bra hälsa, unga människor har inte det. Och ju tidigare vi medvetande gör till varandra att det är okej att vara den du är och göra din grej och sluta. Det är så inbillat det här att alla, det är bara kolla liksom på Facebook uppdateringar så jag ser vänner som lägger upp, tjo, jag gjorde det här, jag satt i den här panelen. Men när jag är med dem, de vet inte vad de håller på med så. Och det är, jag menar inte att jag kritiserar dem, men ibland vill man visa för andra att man är perfekt. Mm.
Men det är så klassiskt, det känns som att på något sätt är vårt samhälle uppbyggt så.
Alltså
det handlar hela tiden om att man ska vara någon. Vem, vad vill du bli? Vem är du? Du måste, man måste presentera
vad
sig.
Vad ska du göra för att komma dit som du vill nå? Liksom. Att,
precis.
Att man förväntas ha alla svaren.
Liksom.
Oavsett vart man befinner sig. Ja, men
och det känns också när man talar med äldre personer, om jag skulle säga att jag ville bli, jag vet inte, krokodilskötare till exempel, jag tror att mina föräldrar skulle kanske titta ner på mig, alltså, och tänka att Sissa, varför ska du bli detta? Du har ju alla chanser i världen att bli något annat. Men det är kanske det jag vill bli. Så det handlar ju hela tiden om att tänka på vad är det jag själv vill.
Precis. Och försöka tänka bort alla andra.
Ja, exakt.
Det är det som är det svåra.
Men det som ni säger, alltså, det är ett strukturellt problem med hur vi formar varandra och hur vi formar våra unga. Alltså, så här, bara så här, den här perfektionismen ni pratar om och så vidare. Alltså det är bara man tar liksom, tjejer. Alltså, finns studier som säger nu att 46%, alltså nästan hälften i princip, av alla unga tjejer, de lider av utmattning och ångest liksom, regelbundet. Alltså de mår fett dåligt helt enkelt.
I världen eller i Sverige?
I Sverige, och nu har de ändrat på, när det gäller unga killar, den vanligaste liksom, dödsorsaken har varit trafikolyckor, men nu har den övergått till självmord. Liksom. Det säger ganska mycket om hur våra unga mår. Och, så här. Och att en i varje klassrum tänker på att ta självmord, liksom. Det säger fett mycket. Och för mig, det är så här, vad människor behöver, det är att hamna i sammanhang där de får inse lite om vad, att det är okej att vara sig själv. Alltså det är för få, typ, det är bara att titta ut genom fönster eller gå på stan eller typ så här. Alla har verkligen fasader, alltså så här, stora fasader. Inklusive vi, alltså,
här brukar man se Stockholms brats som ligger här och stekar.
Alltså förstår du, jag menar det är väldigt intressant.
Jag är omringad av dem.
Sissa bor på jag ska inte säga, men
alltså det visar, det var ju Sveriges dyraste gata faktiskt. Så det säger ju ganska mycket om hur det är här, så att säga.
Men alltså det är kul att, du vet såhär, det är ändå det är ändå så här väldigt intressant att se hur människor formas och hur många duktiga, riktigt drivna människor som är så kallade samhällsentreprenörer och liknande, hur de mår fett dåligt liksom. Och de söker sin bekräftelse och sin glädje i sin prestation. Alltså, det är prestationen som avgör vem du fucking är, hur bra du ska må. Om det inte går bra för dig, om du inte syns på Facebook, om du inte är med i en paneldebatt, om du inte är på ett mingel och du får hålla en grej eller visa upp din grej, så känner man många gånger en tomhet när man är väldigt driven. Liksom, för att man baserar sin lycka på sin prestation och enligt positiva psykologin som är, görs nu för tiden en forskning av, man brukar, när man säger psykologi, man brukar titta på vad gör folk olyckliga, men nu tittar man på vad gör folk lyckliga. Så säger forskningen att det du kan njuta av, det är inte att uppnå ett resultat, utan att du ska älska det du gör under stunden, det vi pratar om. Samtidigt vara medveten över resultatet, absolut. Men sök lyckan i stunden. Alltid. Aldrig resultatet. Aldrig. För när du når ett resultat, du vill nå ett annat resultat. Och sen vill du nå ett annat resultat, sen vill du nå ett annat resultat. Och
du, alltså när du säger det här, det blir väldigt påtagligt för mig. Alltså,
jag förstår det, jag ser det på dig.
Jo, men det blir ju så, du vet. Tidigt började man engagera sig. Det gick bra det första man gjorde. Man kände, wow, kan jag göra det här? Då fortsätter jag. För skojs skull. Sen kommer andra grejer, man gör någonting, det går ännu bättre. Men hela tiden, då blir det på något sätt indirekt, utan att tänka på det, så bygger man upp den här stegen. Och stegen blir bara längre och längre.
Alltid.
Till slut känns det som att man klättrar mot något som man aldrig kommer komma upp på. Så jag känner igen det. Så det handlar hela tiden om att skapa balansen och se till att man mår bra för stunden.
Absolut.
Så man inte bara tänker på att Jo, men det kommer bli bra när projektet är klart.
Exakt, precis. Ja. Och du har helt rätt. Och det är kul att du säger det, för du vet, det är fett bra, du vet, så man är inte nöjd, man fortsätter, man gör förändring och så vidare. Men samtidigt, jag tror man ska lära sig, och vi ska lära varandra väldigt tidigt, och i synnerhet alla plattformar som finns när det gäller liksom samhällsförbättring. Alla, oavsett om det är politiska ungdomsförbund, liksom The Hub i Stockholm eller typ Fryshuset, eller oavsett liksom när det gäller förändring liksom. Att man ska vara med, liksom lära och utbilda folk i, ja, var aldrig nöjd men samtidigt vara fett nöjd.
Mm.
Alltså förstår du?
Mm.
Och den balansen, de människor som verkligen jobbar långsiktigt och du vet så här, jag brukar ju säga till folk bara, jag vill inte bli en framgångsrik ledare när jag är 25 år gammal. Jag vill fortsätta vara en riktigt tung ledare när jag är 85 år gammal. Så sikta på det här långsiktiga där man bara, ja, man tar hand om sig själv under tiden. Som man jobbar väldigt hårt.
Mm.
Man gottar sig själv, man stänger av. Man bekräftar sig själv. Man ser till att vännerna bekräftar en. Man frågar efter hjälp. Man beter sig inte som man är allsmäktig. Och så vidare, och så vidare. Så det är mycket vi kan lära oss.
Mycket.
Men om vi ska gå tillbaka bara då, för du pratade om din lärare och så svävar vi ut. Och det var jätteintressant. Men alltså, rent konkret, vad sa han då när du sa det här till honom? Och vad gjorde du?
Grejen var, han ställde bara en väldigt retorisk fråga. Han bara, vad vill du bli? Och det sätter igång tankeprocessen. Jag har tänkt länge på att vara liksom en samhällsförändrare av någon form. Och göra någonting. Men du vet, mitt gymnasium, det var ju liksom, jag skulle bli ingenjör som min pappa var i Iran. Ursäkta. Jag skulle förändra samhället genom så, men jag ville inte bli ingenjör liksom. Jag ville bli någon form av så här, jag hade sett folk stå framför och bara förmedla saker oavsett om det är en politiker eller inte. Så jag berättade bara, och eftersom jag hade samhällsvetenskap med honom, jag bara, vad tror du om juristprogrammet liksom? Jag vill skapa förutsättningar och lära mig. Och direkt såg han hur han nickade, han bad exakt hur du ska göra, för han fattade mig och jag fattade att han fattade mig och så bara körde jag därifrån och kollade upp liksom, bara plugga dubbelt. Ja, kolla på Flashback forum, vad kan man göra det? Så bara, ja, det går. Och så vidare. Så bara, så hamnade jag på Stockholms universitet, både juristprogrammet och politiska kandidatprogrammet var där. Polkanden, det var på engelska, så det var studenter från hela världen och det var fett, för vi snackade ideologier, de kom från Kina, Sydamerika, liksom. Typ Kenya, och det är olika statsskick, olika syn på livet, olika ideologier, mångfacetterad undervisning på engelska, tunga lärare. Juristprogrammet är lite annorlunda, homogen grupp, alla är flashiga, alla ser bra ut, tajta jeans, skjorta, liksom blonda. Så kommer jag där med min hoodie och mina, vad ska man säga, piratkopierade Adidas skor där Adidas stavas Abibas. Och jag blev deras första multikulturella kompis liksom. Men, och det är de som sitter på toppen. Vi satt och pratade innan här, innan podcasten, om att de som gör karriär i politiken gör positioneringen och flashen. Det är de som hamnar på de här beslutsfattande positionerna, inte de som har hjärta oftast. Mm. Och det är samma sak när det gäller studier, utbildning och andra positioner i samhället. Det är att det är inte alltid rätt personer är på rätt plats, enligt mig, och vad jag tycker. Och pluggade hårt. Men sen i mitten på juristprogrammet och polkanden, bara, vad fan ska jag göra där? Hamnade på diplomatprogrammet, gick på studiebesök. Lärde känna folk där och bara, den så kallade diplomatvärlden, eller den byråkratiska världen, går väldigt långsamt. Det är väldigt stor liksom kugghjul som man inte själv kan rå över, samtidigt som man kan inte påverka på det sättet jag ville. Jag ville påverka människor, jag ville vara ute på gatan, jag ville bygga upp saker, jag ville debattera och vara fristående och vara lite radikal i jämförelse med normen när det gäller samhällsförändring. Göra min egna grej helt enkelt. Och så jag valde en annan riktning, hamnade på YouTube av alla ställen och såg en intervju med en svensk man som berättade om sin dröm. Och den här mannen, Svenska män har jag alltid föraktat, för de gav inte min farsa jobb en gång i tiden. Men nu förknippar jag mig med en sån gubbe mer än någonsin, som, för han delade min vision, min dröm, och han hade byggt upp ett hus. Och han hette Anders Karlberg, grundade Fryshuset. Och det blev lite av, det har varit min första arbetsplats någonsin, som är en del av alla engagemang jag har, som har påverkat mig väldigt mycket. Och nu har jag jobbat i ett år och några månader. Och vi kämpar för människor som är utanför, marginaliserade, som ingen annan tror på. För vi anser att alla människor i hela världen, oavsett hur sned bakgrund du har, hur konstig du är enligt normen, hur utanför du är, hur du kanske har ett helt annat intresse än gemene man, kvinna, hen liksom. Du kanske bara är utanför, och trots att ingen tror på dig, så ser vi dig som en möjlighet, kompetens och resurs i Sverige. För vi vet att om du får göra det du älskar i livet, du kommer göra det fett bra. Och så
Kan jag bara fråga dig, jag tänker på, var du helt medveten om att du skulle typ göra, jobba med någonting liknande Fryshuset innan du träffade Anders?
Ja, exakt.
Eller, när kom du till den insikten? För jag kan tänka mig, du vet, när man går på juristprogrammet eller så kan det lätt bli andra tankar.
Ja, absolut. Det är mycket så här pengar, det är mycket så här bekräftelse, och det är mycket normer.
Ja, men jag kan tänka mig, i korridorerna så snackar man liksom om vilken jag vet inte, vilken snygg bil man ska köpa.
Jag förstår vad du menar, Sissa, men inte så, men nästan. Men alltså, du vet, för mig var det så här, jag alltid, sen jag började på juridiken och studierna, jag har alltid varit egen, jag har alltid synts i sammanhang, tagit för mig, tänkt väldigt mycket på vad jag vill göra själv och inte följa strömmen. Inte bara inte följa strömmen för att man ska vara galen och göra det bara för, utan jag anser att ska man göra någonting på riktigt som man själv vill, då kommer man inte följa strömmen. Som man älskar i sin passion i centrum, man kommer inte följa strömmen per automatik. Det bara är så liksom. Och jag tror det klickade mer och mer ju längre in jag kom liksom. Och ju mer jag upplevde när jag visste, jag kände inte till exempel Fryshuset innan, utan det blev bara en slump. Jag letade efter en organisation som kunde representera det jag ville kämpa för. Och jag har alltid velat kämpa för de här frågorna på ett eller annat sätt. Men det här sättet tilltalade mig mer. För det var så här, man agerar snabbt i samhället. Man är väldigt receptiv till människor. Man tar in alla, man inkluderar alla. Man är lite så här aktivistisk av sig i form av att man inte är rädd för att göra fel, utan man använder alla krafter som finns. Man tror på möten, att man träffar folk och man samarbetar med folk. Det är så man förändrar. Att man inte värdesätter en människa över en annan, trots åsikt, ideologi, synsätt. Att man ska agera med värdegrunden i centrum, och att man ska ha starka värderingar och satsa på sig själv för att förändra andra liksom. Så det blev bara, det blev Frysen. Men sen har jag gjort massa andra grejer liksom, som har tangerat Fryshuset, och parallellt med det har gjort mig till den jag är idag. Och fått mig att komma till vissa insikter om vad jag vill göra från och med nu. Så den.
Jag tänker, för att den du beskriver när du var liten, den personen som inte vågar kolla folk i ögonen och inte vågar prata, är ju väldigt, alltså, skillnad från vem du är idag.
Jag hoppas det.
Ja, men det kan man lugnt konstatera. Och jag tänker, alltså, ja, hur blev du den du är? Alltså, bara en sak som att prata.
Alltså,
har du gått hos någon retoriker liksom?
Nej, alltså jag gjorde, visst, jag har tränat väldigt mycket. Jag var så här, det började med att jag var konferensier i gymnasiet, typ avslutning. Jag gjorde det fett bra, för jag hade en bild, jag bara, jag vill typ vara den här. Så jag betedde mig som om jag var den där. Inte fejkade, fake it till you make it, utan man kan titta på ett annat sätt, bete sig som om du är den här stora personen. Och det gick bra, jag fick bra med bekräftelse. Sen har jag tränat väldigt mycket så, i skolan, utanför. Hamnade på talarklubbar, Toastmasters, det är en internationell organisation som finns i varje stor stad i världen, där man kan träna på public speaking. Men det är bara corporate så. Alltså det är jag och massa kostymnissar. Men ändå, alla sammanhang, alla sammanhang där jag kan träna på att tala inför publik, tackade jag ja till. Och det är än idag.
Jag kan tänka mig att i början, när du tackade ja till första gången att vara konferensier, det måste varit sjukt läskigt.
Ja,
jag spydde ju.
Nej.
Jag svar på allt. Ja. Alltså, så här, det var faktiskt julavslutningen, jag gick i tvåan. Jag mådde fett dåligt, alltså det var inte bara på grund av nervositet, utan jag mådde bara dåligt liksom. Mm. För jag har en tendens att inte må så bra på morgonen, jag kan inte äta frukost, jag har svårt för det typ. Och så hamnade vi där och det var typ någon champagnefrukost, jag vet inte vad, jag kunde inte äta någonting.
Mm.
Så mitt in, precis typ så en minut innan, så bara jag måste gå och spy. Typ, så springer på tog dem, vad fan ska han? Så går in och spyr. Kommer tillbaks, jag bara levererar, jag gör min grej, jag dödar allting, du vet. Jag drar ett skämt, så här, inledningen, jag börjar med ett skämt som jag brukar göra. Och det är så här, jag bara, det var en björn och en hare som skulle bajsa ute i skogen.
Mm.
De gick dit tillsammans och de tittar på varandra och björnen frågar haren så här, bara, ej, brukar, när du bajsar, brukar bajset fastna på din päls? Då svarar haren nej. Då torkade sig björnen med haren. Så fett dåligt skämt. Alla gallar ihjäl sig, du vet. Så bam, du vet. När man får första skrattet så börjar man, då får man liksom en kick. Då bara, för grejen är när du står på scen, förhållningssättet du ska ha, inte så här, publiken är mina motståndare oavsett vilken publik det är. Det kan vara en motsägande publik så här, om jag står på Sverigedemokraternas årsstämma och bara de sitter där och bara, vem fan är den här blatten? Eller bara, nu har jag fördomar gentemot människor. Men till exempel liksom. Men man ska ett annat förhållningssätt. Att din publik, det är dina hejaklackar. Mm. Alltid.
Det är sjukt bra.
Alltid. De är på din sida. Och ha det förhållningssättet från första början. Tro på att de kommer skratta åt dina skämt.
Mm.
De kommer älska dig. Och många gånger så släpper din nervositet och det blir en självuppfyllande profetia, för du beter dig, som jag sa innan, som om du är på toppen.
Precis.
Och de som beter sig som om de är på toppen, de hamnar på toppen.
Mm. Men alltså det är så himla, himla bra råd. Men jag tänker att det är väldigt många människor som har samma, alltså mål, att här, jag skulle vilja bli grym på att prata, men som inte vågar. Alltså jag har hur många kompisar som helst som bara har sån fruktansvärt scenskräck. Och bara,
absolut.
Som bara, men de har så himla mycket i sig som jag vet hade liksom kunnat inspirera, men som bara man vågar inte ta steget.
Mm.
Och det är så här, tror att man skulle kunna ändra det, eller tror att vissa personer bara inte kan?
Ja, verkligen. Alltså det, man får dela upp det i några kategorier. Alltså, det är dels så här, människor har olika färdigheter och olika passioner. Så här. Vissa, typ, jag har en person, Mohammed, han är 15 år gammal, han ska börja gymnasiet nu. Jag håller på att haffa in honom i ett stort projekt jag ska ha med unga. Där han är fett bra på att skriva. Alltså du vet, absurt bra. Alltså juridiknivå bra. Jag bara, vad fan har du lärt dig där? Han bara, jag har hängt på Flashback-forum och läst där. Jag har inte lärt mig i skolan. För skolan är sämst liksom. Och han vill fokusera på det. Det är klart han ska fokusera på det. Skit i tala då. Alltså, så om du kan förmedla det genom skriften och du älskar det, gör det genom skriften. Punkt. Precis. Å andra sidan, många har rädslor.
Mm.
Och de rädslorna kanske hämmar en från att komma framåt i livet och uttrycka sig. Och då handlar det om att övervinna den rädslan. Och statistiskt sett så har de gjort en studie på att det folk är mest rädda för, det är inte döden. Mm. Döden ligger nummer två, nummer ett ligger tala inför publik. Mm. Alltså det bara är så. Och det säger ganska mycket. Och för mig så är det så här, bara, om jag blir riktigt bra på det, då kommer jag ganska långt.
Ja. Alltså, verkligen.
Så det är en balansgång. Så här. Är det värt att pressa folk att lära sig det här?
Mm.
Ja, många gånger ja. För samhället ser ut på ett sätt och det är ändå bra att kunna förmedla någonting för din egen skull och stå upp för din sak. Liksom. Ska du sitta där i bakgrunden? Visst, om du vill skriva en fet debattartikel som Jonas Hassan Kemiri som når ut till liksom, hälften av Sveriges befolkning. Men om du inte vill, du vet, du får välja dina kanaler.
Precis.
Men välj någonting. Verkligen. Alltså förstår du? Ja.
Men det är det, jag pratar om så här rädslan att, som gör att man inte vågar välja någonting. Att det är liksom att man är så himla rädd för misslyckasheten. Och det är ju en konsekvens av det vi pratade om tidigare. Att det är så himla, det är så fult att misslyckas.
Vi stigmatiserar misstag världen över på så sätt att det värsta du kan göra är att begå misstag eller göra fel liksom. vid alla skolsystem, alla kulturer, alla statsskick, alla länder och så vidare, alla samhällen, så är det värsta du kan göra är att göra fel. Och så här, gör du fel, någon blir arg på dig, gör du fel, någon tittar snett på dig, gör du fel, du får sämre betyg, gör du fel, du hamnar i fängelse ibland för att du begår liksom ett misstag mot lagarna. Och jag förstår varför man gör det här, det är för att man vill att folk ska upprätthålla ett system som är någorlunda fungerande. Man ska inte förstöra för andra. Men vad är det här uppmanar till? Jo, om människor tvekar minsta lilla på någonting i livet, speciellt här och speciellt unga människor, då kommer de troligtvis inte göra det. Människor väntar på att andra ska göra saker, sen gör de det. Människor vill vara förberedda och fullt pålästa innan de gör någonting. Människor räcker upp handen och väntar på sin tur innan de säger vad de tycker och tänker. Människor vågar inte ta risker, chanser, och när man inte gör det, då vågar man inte jaga efter drömmarna och verkligen den stora förändringen. Och det är bra att lära sig av andras misstag och vara påläst, men är du inte redo att göra din grej och vara där ute och vara galen och bara göra det du älskar varje dag och begå dina egna misstag, då blir det som det blir. Det blir som det blir. Och det är det som är
synd. Men jag tycker också att det är jävligt synd, för att det känns som att, alltså, man, i alla fall typ i den här sociala entreprenörsvärlden,
det
känns som att alla ska vara så himla duktiga och visa att jag har gjort det här projektet och jag kan göra det här, igår var jag på scen här. Men du vet, ingen vågar snacka om deras misstag. Och du vet, varje dag gör ju folk misstag. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort misstag liksom. Jag kan knappt gå till jobbet utan att snubbla på någonting eller att det händer
någonting. Speciellt här, alltså sociala entreprenörer och entreprenörer alltså, som grupp liksom, har ju så fruktansvärt mycket idéer. Alltså kommer på idéer hela tiden. Och liksom, alltså, kanske 9 av 10 idéer är väldigt dåliga. Exakt. Och det är så här, då är det ju alltså, att som sagt man, alltså bara förändra synen på misstag just att så här. Men det lär mig faktiskt någonting om jag bara inser att nej, men de här 9 idéerna var kanske inte så bra, men det kanske gjorde att den 10:e idén blev skitbra liksom, för att jag lärt mig av vad jag inte borde göra.
Och särskilt också att man får den här insikten om att jag är inte den enda som gör misstag.
Precis.
Utan det är kryllar av personer som gör misstag.
Verkligen. Men jag tror när man där stod så tänker man bara, alltså jag är nog, alltså varför gör jag det här?
Alltså, varför
så här,
kan inte jag? Precis. Varför? Precis. Alltså jag önskar att jag kunde vara som han på jobbet.
Precis.
Ja. Men det är också en sån grej, tror jag, att man, det är viktigt att man, du vet, vågar öppna sig, att man vågar diskutera. Alltså igår gjorde jag detta. Hur kan jag göra detta nästa gång? Och då kanske den andra kan öppna sig och berätta om sin misstag. Och sen precis. Tillsammans kan man jobba upp något bättre.
Precis. Absolut. Ja. Om jag säger några nyckelgrejer här.
Jag tar upp mina jordgubbar.
Som jag ska prata om lite senare, om det här med att hur vi lär, hur vi borde, bör lära oss och varandra att det är liksom misstagen vi ska vara stolta över, och det är de som ska vara i centrum liksom. Och det är någonting jag har tänkt på länge liksom, och det handlar om också om hur vi uppfostrar våra unga och hur vi peppar dem till att göra rätt eller fel. Och hur många unga idag är rädda för att ens göra någonting för att de inte vågar göra fel. De sitter passiva på grund av det. Och passiva i huvudet, för det är ganska jobbigt att komma i de tankebanorna, för man pallar inte, och livet är hårt som det är redan nu liksom. Och det finns mycket vi kan lära varandra, och i synnerhet hur vi skolar upp unga människor. För det är där det börjar, och det är där den som är den viktigaste. Vilket är anledningen varför jag fokuserar på unga människor. Jag tycker det är den viktigaste målgruppen liksom.
Ja, verkligen. Men det är
jag
bara
tycker så det, att... alltså jag diggar dig. Jag tycker det är sjukt spännande att du har insett det här med att det är de unga vi måste satsa på.
Absolut.
För att det är där, alltså satsar vi inte på dem, då har vi redan framtiden förstörd.
Precis.
Absolut.
För det handlar om att bygga upp ett Sverige, nu låter det lite byråkratiskt.
Nej,
men det handlar om att bygga upp ett Sverige som är förberett, där vi kan utbilda framtiden, och där framtiden, det är duktiga svenskar som finns.
Absolut.
Jag läste ett så här första maj-plakat. Det var ju första maj för inte så länge sedan. Och så såg typ att så här, ja, men regeringen vill att vi ska jobba till 75. Men så här, om vi inte får något jobb då, liksom, så ge mig ett jobb så jag kan börja jobba. Och det är också en väldigt stor, alltså, del i det hela. Att vi har en sån galet stor ungdomsarbetslöshet. Alltså i Trollhättan jag kommer från är det nästan över 40% liksom, som är arbetslösa. Och det säger ju ganska mycket om liksom, så här, det, alltså, det är motsatsen till det vi får lära oss i skolan, att vi ska vara så jäkla duktiga hela tiden. Och sen så kan man inte ens få ett jobb liksom. Så det är alltså,
ja, det är väldigt motsägelsefullt.
Ja, precis, alltså, det är så här, om man kommer ut och bara, nu ja, alltså det är så himla många i min generation och mina vänner som inte har något jobb, som liksom bara går hemma och väntar.
Mm.
Och det är ändå de personerna som så här, vi tänker på som framtiden.
Mm.
Och om de inte ser sitt värde i sig själva liksom, och bara, men det jag gör tillför faktiskt någonting, det är faktiskt värdefullt för någon. Mm. Liksom. Tror jag att det är, ja, det är dags att satsa på ungdomarna helt enkelt.
Ja, men jag svär, alltså ni har helt rätt då.
Och det handlar ju också åter då igen om att gå ut och, alltså som sagt, att våga göra misstag.
Mm.
Att våga gå ut och prata med din eventuella nästa arbetsgivare. Mm. Och våga, alltså se han i ögonen och få ett nej. Precis. Och gå till nästa och känna att du kommer få ett jobb. Istället för att stanna hemma och sitta och vänta på att få ett jobb.
Mm.
Ja, mycket sådant.
Och det är det skolan inte tar upp så mycket.
Mm.
Men det kan vi prata om en annan
gång. Ja, okej, men nu fortsätter vi din resa. Jag vill veta liksom hur du blev den du är idag. Och vi har fortfarande några saker kvar som du inte har berättat om.
Ja, verkligen.
Och lite olika initiativ och så som du har startat.
Kör. Så vi fortsätter på frysen. Och där visionen på Fryshuset är väldigt intressant. Och den lyder som följande, att vi gör det möjligt för unga människor att genom sina passioner förändra världen. Och det handlar om att passionen är i centrum när det gäller all form av liksom att leva. Så passionen ska alltid vara i centrum. Och det är så man förändrar världen, det är genom att göra det man älskar.
Precis.
Så Frysen är en väldigt stor organisation med allt från skola, projekt, fritidsverksamhet, idrott, kultur och också utbildning och arbetsmarknad där jag jobbar. Där vi har olika initiativ, allt från till unga, till de som jobbar med unga, till de som bestämmer vad som ska påverka unga. I hela spannet, näringsliv, offentlig sektor, allting. Försöka påverka på olika sätt. Och där har jag fått uppleva över hur bestämmer man över sådana här frågor i Sverige. Vilka är det som regerar? Vilka är det som kan påverka? Näringsliv, arbetsgivare, hur ska de titta? Ska man påverka dem? Ska man påverka politiker? Ska man påverka båda? Ska man påverka skolor? Ska man påverka de som jobbar med unga fritidsledare? Vilka? Så jag har fokuserat på unga som lever i marginalisering och är utanför på ett eller annat sätt. Och Stockholms förorter har jag spenderat mycket tid i och försökt inspirera unga. Men också utbilda dem att bli starkare aktörer. Och samtidigt också utbilda de som vill lära sig om integration och mångfald, om potentialen i människor som är annorlunda. Att olikheter, det är de största möjligheterna i världen. Och i den resan jag har gjort genom Fryshuset har lärt mig väldigt mycket. Jag uppskattar verkligen det, för du vet, det har varit mycket nedgångar, mycket uppgångar. Jag har sett ganska mycket av det mörka Sverige när det gäller de här frågorna. Om människor som har en annan bakgrund, som lever i ett utanförskap, marginalisering, segregation. Och samtidigt har jag sett den andra sidan av periferiet, hur flashigare ställen i den här världen mår ännu sämre än de som inte har någonting där. Många ställen ute i Lidingö, Djursholm och Täby och så vidare, och Danderyd, där unga inte mår heller så bra. Så du vet, det är mycket vi kan jobba på. Och jag har bara försökt vara en förebild genom att stå på scen. Så varje gång jag står på scen liksom, inledningsvis brukar jag alltid nämna att det här är min sanning, det här är min verklighet, det här är det jag tror på. Jag säger inte att det jag säger är rätt eller fel, jag ska inte utbilda er, indoktrinera er, utan jag vill bara att ni ska tänka lite, vakna, tänka lite annorlunda, odla lite nya tankar. Ta fram det som har förträngts i bakhuvudet, så att vi tillsammans kan göra Sverige bättre och samarbeta för det. Och, du vet, allt från unga, näringsliv, kommunpolitiker, andra toppar inom offentlig sektor, organisationer, skola, kungligheter, diplomater. Jag har kört för ganska många, jag tror jag har alla målgrupper jag har velat köra för. Och generellt sett har det gått ganska bra. Varför? Dels för att jag kämpar väldigt hårt för att förmedla ett gott budskap som får människor att tänka lösningar. De blir peppade, de blir inspirerade, de ser hoppet. Men samtidigt så pratar jag utifrån hjärtat liksom. Jag berättar alltid min berättelse, min subjektiva syn, och poängterar att det är så här livet är för mig. Och när det gäller kommunikation, när det gäller liksom påverkansarbete och förmedling av olika budskap, så människor relaterar till andra människor nästan alltid. Alltså oavsett om du är kommunpolitiker i Trollhättan, de kommer identifiera sig med mig på ett eller annat sätt liksom. Så kommunpolitiker, ja, de diggar mig också. Jag har kört för dem. Sen är grejen också liksom så här,
vad har du fått för reaktioner?
Alltså, hur menar du?
Alltså, vad så säger de om dig liksom? Alltså, särskilt unga, kan de identifiera sig vid dig? Kan de, känner de att det är dags att börja göra någonting? Eller?
Alltid, ja. Alltså så här, nej, men du vet, folk ser, folk vaknar och unga har verkligen uppskattat, för jag pratar mycket om hur svårt livet är. Men samtidigt hur det är vår plikt att göra det vi älskar och göra den här världen bättre. Och hur det är med våra föräldrar som kommer från ett annat land och inte får de här förutsättningarna och möjligheten. Hur de investerar och offrar sig själva för oss. Och att vara utanför, att vara grovt överviktig och blyg och allting det där, det känner alla igen sig. Att inte ha några kompisar, det känner alla igen sig. Alla är ensamma idag. Alla är. Och sen har jag läst på väldigt mycket, så att jag kombinerar ett narrativ, en berättelse, med kunskap, kompetens. Och när man kombinerar berättelser, för berättelserna de går rakt in i hjärtat, och kunskapen blir liksom den utbildande formen. Det är så man påverkar starkast. Och du vet, unga har verkligen uppskattat, alltså, jag har känt mycket, du vet, jag är sjukt tacksam över att jag kan nå ut så bra till unga, oavsett vilken typ av ung människa det är. Allt från de som är så misshandlade av livets orättvisor, de som väljer en helt annan subkultur, kanske klä sig annorlunda, till de som redan är duktiga och redan liksom privilegierade, men de mår inte bra innerst inne för de är så stressade och pressade över betyg. När det gäller näringsliv och sånt, jag försöker få dem att inse bara, ej, det är dags att tänka innovativt och börja inkludera människor. För min pappa och de andra liksom, vi har mycket kompetens. Vi har mycket. Få dem att tänka mångfald och integration. Och de uppskattar det, för då så här, de bara shit liksom. Och politiker, ja. Som det är klart alla partier vill haffa mig och erbjuder mig ett och annat.
Jaså? Ja. Ja, men det kan jag faktiskt tänka mig. Du är ju något som kan locka till som man kan tänka mig.
Ja, men
men jag känner bara lite så här. Det känns som att nu under några år så har det väl gått sjukt bra för dig. Du...
Nej, jag skojar.
Men i alla fall, du vet, man får det här intrycket av dig. Att du har ett riktigt, riktigt bra självförtroende. Du vet var du står. Ja. Du vet vad du har dig själv, som sagt. Men jag kan även tänka mig att, alltså, i din situation i många gånger kan det också bli ganska svårt. Du vet, om du får erbjudande hit och dit, och det måste vara svårt att veta exakt vad man, alltså, har kvar sitt eget hjärta liksom. Hur jobbar du med det, och hur känns det ibland?
Nej, jag förmedlar det hela tiden. Jag säger till folk, jag bara, ej, alltså, jag är på en resa jag också. Och människor uppskattar när man säger att, det finns ett citat också, så här, buddhism shit, right? Det är så här, följ de som söker efter sanningen, inte de som påstår att de har sanningen liksom. Och det är så här, jag är en resenär i tiden som försöker liksom göra så gott jag kan nu. Det är fett svårt för mig. Absolut. Det är fett svårt. Jag vet inte liksom. Men samtidigt så tvingar jag mig att agera och vakna och ändå i stunden. Och många uppskattar det förhållningssättet, för de bara, men det är sant. Det är sant, det är så här det är liksom. Och jag jobbar väldigt mycket nu med mig själv vem jag är, vad jag ska göra, vad jag vill göra. Och kommer alltid tillbaka till samma slutsats, bara, vad vill du göra just nu liksom, vad är det för grejer du vill göra nu som är roliga? Och jag börjar röra mig i den riktningen mer och mer. Istället för att göra någonting som är bra. Utan bara göra någonting som är roligt. Och då menar jag inte roligt så här, gå ut och festa typ på Stureplan. Utan, inte för att jag gör det, men ni fattar. Utan mer så här, roligt i form av, vad kan du bygga upp och göra bättre? Men det är fett kul att göra det. Så får se vad som händer i höst. Jag har lite planer. Får se om det blir av.
Jag vet. Du vill avslöja?
Nej, jag kan inte avslöja. Men det är en svår fråga. Och unga, som sagt. Nu var jag på en turné där det var nästan 5000 unga. Körde min grej varje dag. Fick förverkliga mitt potential och använda mitt potential varje dag inför 400-500 pers.
Mm.
Och det var en ära för mig och det största jag gjort i hela mitt liv. Jag är sjukt tacksam över de möjligheterna att kunna vara på den här turnén. Den heter We Change av ungdomar.se. Och jag såg vilken kraft man kan ha när man förmedlar hoppet.
Mm.
Jag svär. Och folk säger saker som får en och jag skriver alltid ner alla komplimanger och all bekräftelse jag får, oavsett om det är en mening. Så jag skriver ner det direkt på mobilen. Jag har en mapp på datorn som heter så här Google Drive. Så här, det är så här, man vet, på internet. Mappen heter när till och med Milad tvekar. Och så här, varje gång, varje dag, varje morgon går jag in i den mappen och tittar på så här, alla citat jag har fått. Alla kommentarer jag har fått, liksom allt jag har hört, alla bilder, alla uppslag, allting. För att säga bara shit, det är tungt mannen, du bara fortsätter göra din grej liksom.
Mm.
Och du vet, man har berört människor, mycket tårar, mycket hopp, mycket frustration över världen. Men också en indikation och en liksom, ett uppvaknande att det är dags att göra någonting.
Mm.
Dags att bli den jag vill bli. Dags att förändra det här. Dags att vakna. Så får se vad som händer. Det kan gå till helvete, jag vet. Men jag är på en resa som jag inte sett någon annan gå igenom. Så jag är fett rädd. Jag är fett rädd. Men samtidigt så övervinner jag rädslan.
Mm.
Som det finns inga instruktioner för det jag gör. Eller när man gör det man älskar. Det finns inga instruktioner liksom. Mm. Och det handlar om att bara leva det livet och försöka jaga det och lära sig på vägen.
Jag tänker, det är ju alldeles strax studenttid det här.
Mm.
Det är flera tusentals ungdomar här i Sverige som tar studenten. Och lyckliga kommer de bli. Men sen kommer de också vakna upp efter studenten. Och inse och brottas vid verkligheten. Vad skulle du ge för råd till dessa tonåringar?
Det är de jag körde för under turnén.
Mm.
Sista års elever. Och till dem, alltså just det här med, de har en oro. De har den här stora valfriheten också. Så vad ska jag börja plugga? Vad ska jag plugga? Ska jag börja jobba? Vad ska jag jobba? Ska jag göra det här? Ska jag resa? Vad ska jag göra? Bara gör någonting. Alltså så här, helt ärligt, så börja med någonting dagen efter studenten.
Mm.
Alltså direkt. Börja på ett spår. Utveckla dig själv. För det är första dagen du är självständig på så sätt att du inte har någon skola på det sättet. Och du är 18, 19 till och med i vissa fall. Börja på ett spår och jobba hårt. Var produktiv. Och den riktningen, oavsett vilken den är, kommer ta dig till nästa nivå. Du kanske inser, du kanske vill fortsätta. Du kanske hittar något annat spår. Mm. Du kanske hittar ett bättre spår. Du kanske hittar flera spår som passar dig. Du kanske hittar människor som du kan gå på ett annat spår med och samarbeta och bygga upp någonting. Men just det här, gör bara någonting. Gör någonting som är utvecklande, antingen om det är ett jobb, starta upp någonting, börja plugga, resa. Livets bästa skolor kommer många gånger från dina resor. Och speciellt galna resor, långt, långt borta. För du får dig att inse om dig själv. Och det är någonting, liksom. Det är ett väldigt konstigt liksom, råd, så här bara. Folk vill ha så här quick fixes. Så här, sök det här jobbet. Säg att du är bra. Titta arbetsgivaren i ögonen och var kaxig. Det kan du också göra. Men jag vill ge ett mer generellt råd. För så här, ska du bli en riktigt fantastisk människa. Du kan inte följa instruktioner. Gör det här. Jag ska göra det. Jag ska följa de här, den här guiden. Typ så här, hur du får ett jobb. Nej, upplev saker själv. Men för att uppleva saker själv, då måste du bestämma dig för att göra någonting. Och det är du som kan göra det.
Mm.
Det är bara du. Jag kan ge dig en örfil liksom. Men inte mer än så. Jag brukar säga så här till publiken. Att jag kan ge dem 80%, 60% eller 40% om det är en publik jag verkligen vill ska agera. Det är så att de kan luta tillbaka. Gå in på Facebook och Instagram på mobilen. när de lyssnar på mig, vilket de inte gör för att jag är så jävla bra på att inte få dem att lyssna, men det ska jag. Men de resterande procenten, det är upp till dig.
Mm.
Det är upp till dig. Alltså det är stor underskattning hos unga människors beslutsamhet och leverans. Alltså unga människor kan agera som fan och leverera. De vet det. Det är bara det här tröskeln att agera. Mm. Det är den som är så hög för många. För många har inte hamnat i de här sammanhangen där man startar typ UF-företag. Mm. Och typ så här, redan i gymnasieåldern får man liksom gå på praktik och lära sig hur det är att jobba och ta för sig. Alla har inte fått dem, men... Det är det som är också en brist, så som Sissa nämnde liksom, om skolsystemet. Liksom.
Mm.
Gör någonting. Vakna.
Mm. Yes, do.
Ja, superbra råd, verkligen. Men jag tänker på en sak som jag vet att du varit med och ordnat. Det är ju till exempel Soppkök Stockholm. Hur hamnar du där?
Det är väldigt intressant där det började med går det bra eller?
Mm.
Så jag ska. Det började med en väldigt intressant. Det var en demonstration mot en snubbe, en herre som heter Carl Bildt som är utrikesminister. Mm. Och han var inblandad med de här journalisterna som hade fastnat i Etiopien och Lundin Oil, det här oljebolaget som han typ satt i styrelsen för eller någonting liknande. Mm. Och det var en stor demonstration som en vän till mig hade anordnat, två vänner faktiskt. Var där, det var fett kallt, 14 januari, kom dit med en megafon. Vi hade precis köpt en megafon av någon anledning. Så här, och ska kaosa, stå längst fram, skriker liksom i megafonen, alla ska skrika, alla ska följa efter mig, du vet, så här. Och ganska kul, för det är ett val jag gjorde under den demonstrationen. Det var så kallt, jag funderade på att gå in och fika med mina kompisar som är aktiva inom SSU faktiskt. Mm. Så här. Väldigt krigar, liksom bra aktiva unga människor. Men jag valde att inte gå och fika, utan jag bara, jag ska göra den här galna grejen. Mm. Så jag gjorde det, jag ser en snygg tjej i bakgrunden och man ser att hon är iranier och hon fotograferar och jag vill imponera på henne.
Mm.
Så jag fortsätter, det är kallt, jag har inga handskar, men jag fortsätter ändå, jag håller på och fryser ihjäl. I slutet på demonstrationen utanför utrikesdepartementet går jag fram till henne och använder världens bästa raggningsreplik som jag tänkte dela med till den här podcasten.
Mm.
Jag bara, får jag lägga till dig på Facebook? Så okay. Vi byter, jag behöver bilderna. Hon lägger upp ett statusmeddelande, den här bruden. Där det står ungefär att det här är en av de kallaste vintrarna någonsin. Det finns så här många hemlösa. Vi går förbi dem. Vi gör ingenting.
Mm.
Det här landet. Vi gör ingenting. Och så är det någon som vill göra något. Ska vi göra något? Direkt så svarar jag ja. Så här.
Mm.
Sen 3, 10, 20, andra, 30, 40 liksom. Vi bara, vad ska vi göra? Vi startar en hemlig Facebookgrupp. Vad ska vi göra? Så här.
Mm.
Så startar vi då den här rörelsen som har blivit ganska stor. Som heter Soppkök Stockholm. Som finns nu i 5 städer. Uppsala, Göteborg, Malmö, Helsingborg. Och har blivit någon form av grej. Och syftet är att liksom uppmärksamma om den strukturella problematiken om hemlöshet i Sverige. Och engagera människor att krossa sina fördomar gentemot hemlösa. Mm. För vi lär varandra och våra barn att det här är inte människor, det här är konstigheter. Vi spottar på dem, vi går förbi dem, vi tittar dem inte i ögonen för de är farliga. Oavsett om de är hemlösa, papperslösa, har missbruk av olika slag, alkoholpåverkare och så vidare. Vi tittar inte på dem, som jag sa innan om Fryshuset, som resurser, möjligheter och kompetenser i Sverige.
Mm.
Utan de är inte ens människor längre. Vi vill engagera människor att liksom träffa de här och krossa sina fördomar och samtidigt dra upp frågan på den politiska agendan. Så då har vi en manifestation varje månad, en mötesplats, Soppkök Stockholm, delar ut mat, kläder, hygienartiklar, saker och ting. Men vi träffas först och främst bara, engagera allt från näringsliv, politiker, knegare, universitetsstudenter, politiska ungdomsförbund, folk. Typ folk som aldrig har engagerat sig, för att vi har spridit så mycket och så är bra på sociala medier.
Mm.
Så får vi dit folk från tangentbordet till verkligheten för första gången. Liksom. Och det är bara en kortsiktig grej, det här mötet. Men sen bara ta upp frågan. Och nu på senare tid börjar man prata om hemlösa mer och mer. Och det är bra att man gör det. Nu äntligen börjar papperslösa komma upp på tapeten och hemlösa och missbruk och sådär. Och det är inte bara på grund av oss, men startats ganska många initiativ efter oss och liknande. Så där har jag träffat och lärt känna människor som engagerat sig i stor mångfald. Många av mina bästa vänner idag är därifrån.
Mm.
Och målgrupperna vi kämpar för och med har fått mig att inse saker om livet, om hur det är att vara på botten. Att det finns 34 000 registrerade hemlösa, 8 000 i Stockholm, och det är bara registrerade, alltså det är inte de här papperslösa eller EU-migranter och så.
Ja.
Romers situation i Sverige liksom, hur hatade och diskriminerade den målgruppen är. Vi lärt känna många, alltså kan gå runt på stan, alla känner mig liksom, alla som sitter där. Vi har gjort nattvandringar, bara lära känna liksom hemlösa som sitter vid Stureplan och bara sitta där och försöka lära känna folk och peppa människor. Och det har fått mig, det har lärt mig mycket. Nu har jag lagt över det till nya krafter.
Mm.
Bra personer som är fett drivna. Och de driver det vidare. Vi har haft stora kampanjer. Vi hade typ Sveriges största klädinsamling för vinterkläder. Mm. Där vi samlade ihop typ 1000 sopsäckar vinterkläder på Sergels torg. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Det finns på Facebook så sjukaste så sophögen, du vet. Mm. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Och det var fett, för grejen med Soppkök Stockholm, så här, lägger vi upp någonting på gruppen, det likas hundratals gånger, delas hundratals gånger, i vissa fall tusentals gånger.
Mm.
Så vi når ut mer än något annat initiativ i hela Sverige när det gäller så här, gör det här, samhällsförändring, så här, någon rörelse. Alltså politiska ungdomsförbunden har ingen chans mot oss, du vet, när det gäller så. Kan lägga ut på Twitter, vi behöver det här, vi behöver kaffe, de kommer. Så.
Mm.
Men vi frågade efter hjälp, så här, vi behöver transport, och till och med Sverigedemokrater kom förbi för att förbi sen sin ideologiska ståndpunkt för att så här, hjälpa till med en skåpbil. Så här.
Mm.
Mötet gör mycket för människor, jag tror verkligen. Och när jag föreläser, det är ett möte, du vet, så här, jag kan stå och utbilda folk på distans och skriva en debattartikel, men öga mot öga, det är så man påverkar människor och peppar. Och det har jag också lärt mig genom soppköket där... gjort kampanjer, vi har varit galna liksom. Vi hade en matkampanj som hette Mat för dagen, där vi tog över en hashtag på Instagram. Mm. Folk lägger upp mat på tallriken och vi flashar, bara kolla vad jag har lagat eller vad jag har med mig typ till jobbet. Så.
Mm.
Men vi la upp en tom tallrik, en hemlös som hade en tom tallrik där det står så här, det här var precis innan julafton. Så här, i jul är det 5000 personer som lever i akut hemlöshet, så här, och bara tog över det, alla kändisar la upp och det spred sig till 500 000 människor på några dagar.
Mm.
Nu, som jag kan lansera, säga nu att vi kommer ha en annan kampanj nu som heter Vi vill inte ha dina pengar, men vi vill ha ditt deg. Och kommer dela ut så här, smörgåspapper till folk som bara lägger in en macka här och nästa gång du går ut ger det till en hemlös person.
Mm.
Eller typ, ge skor, ge kläder. Kom till Soppkök Stockholm. Och för att engagera människor. Jag tar hand om sin medmänniska.
Mm.
Och det är flashigt smörgåspapper som vi kommer dela ut på stan. Liksom. Man har lärt sig mycket. Så nu fortsätter de. Nu krigar folk på.
Mm.
Tror det kan bli en stor fråga när det är valår nästa år.
Verkligen.
Så det är soppköket. Gjort mycket för mig.
Vad skulle du säga att du är mest stolt över då, som du gjort hittills?
Ja, du.
Alltså både personligt och för liksom andra människor.
Alltså det är ingen enskild händelse så. Okay. Det jag är mest stolt över, det är så här. Jag har någorlunda gått min egen väg. Så här. Mm. Jag har inte följt några mönster alls. Alls. Och det är jag riktigt stolt över. Jag har alltid varit fett rädd och fortfarande är så här, vad fan gör jag, du vet. Men samtidigt. Det jag är mest stolt över det att jag bestämde mig för att bli milad och bara milad. Att jag inte ska vara en produkt av samhället utan en producent. Liksom.
Mm.
Att jag inte ska spela enligt spelreglerna, att jag ska skriva spelreglerna som är ännu bättre. Att jag inte ska reagera till saker och ting utan jag ska agera, du vet. Att jag inte ska vara en effekt av samhället utan jag ska vara en orsak att saker och ting händer. Du vet, det är mer jag. Och det är väl det liksom jag är mest stolt över. Jag blir stolt över det när jag säger det nu, för det är inte ofta jag klappar mig själv på ryggen. Och vi får se, tiden får avgöra. Jag har mycket på gång och vill göra mycket. Och också fokus på att må bra och vara fett lycklig.
Mm.
Så det är jag mest stolt över. Alltså jag, du vet, jag kan ju säga så här, jag tog min fucking examen, dubbelexamen, gjorde det här, soppkök i Fryshuset, turnén, men innerst inne bara bli, vara den jag är idag och fortsätta vara den jag är och bli ännu bättre på att vara jag liksom.
Mm.
En dag i taget. En dag i taget.
Vilket leder till nästa fråga. Hur ser du på framtiden?
Aha.
Om du får, alltså jag tycker det är jätteintressant. Om du får ge ett råd till dig själv om 10 år, alltså om du ska lyssna på den här podcasten om 10 år, vad skulle du vilja säga till dig själv?
Du vet, jag brukar ställa, eftersom jag har en sån stor mun, vill höra?
Ja.
Eftersom jag har en sån stor mun och nätverkar väldigt mycket och lär känna mycket folk och vill höra, eller? Så. En viktig princip för mig är så här, att lära känna äldre människor och umgås mycket med äldre människor. Och jag har alltid ställt dem så här, men när du var min ålder, vad önskade du att du visste? Eller så här. Och det är så här, alla snittar med olika ordval och liksom permutationer, men det är samma sak de säger, du vet, så här. Det är typ ett, jag skulle inte oroa mig så mycket för framtiden och mig själv. Två, jag skulle typ njuta mer i stunden och vara lite mer galen. Tre, göra det jag älskar mer. Alla säger samma sak, oavsett om det är någon rotary-snubbe som har startat 500 företag och, eller typ någon idrottsman eller kvinna eller typ någon musiker eller så. Alla säger samma sak. Och det är det jag vill säga till mig själv, absolut. Inte för att de säger det, men för att vi alla brottas med det. Vi tre här och många andra. Det är det som formar människor att bli fantastiska människor och förebilder och folk som kommer få bränslet att förändra. Det är inte de här duktiga som gör rätt, alla saker rätt, som följer instruktionerna, som klättrar upp för trappan. Det är inte dem. Det är de här som gör sin grej, hamnar i svårigheter i livet, mår fett dåligt och typ så här, bara typ tappar hoppet helt och hållet. Och många unga gör det och bara går igenom det, du vet. Gå igenom det. Var medveten över att saker och ting kommer bli fett bra. Inte att det löser sig, nej, det kommer bli fett bra. Och ju tidigare man har den insikten i livet att allting har sin plats, att du har en plats i den här världen, att du är fett viktigt, som jag sa i början, att alla har en roll. Då kommer du må bättre. Och när jag var liten, jag mådde inte så bra, jag mådde riktigt dåligt. Riktigt dåligt. Men det var någonting inom mig så här. Jag hade någonting så här. Det var det som gjorde så att jag ändå hade hoppet. Jag hade hoppet. Så bara gå igenom det. Gå igenom livet. Så det är det. Så jag har en konkret dröm jag tänkte dela med mig till er och till några andra, som kommer vara en ganska stor grej, som är ganska långsiktig, men den är tung. Jag berättade den här för Sissa förut också och så här. Och nu håller vi på att börja med ett arbete där jag vill grunda Sveriges bästa gymnasieskola innan jag är 30 år gammal. Och den ska vara placerad i ett av miljonprogrammen, alltså förorten i Stockholm. Varför? Jag vill visa för världen att skolan är det viktigaste som finns. Jag vill visa för Sverige att olikheter är de största möjligheterna. Jag vill forma en institution och en plats där människor kan känna sig hemma, oavsett om man är ung, förälder eller vuxen. En plats där man ser fram emot att utvecklas och få förverkliga sin potential och älska att vara där och vara hungrig på att komma dit en timme innan vi börjar och stanna kvar efter skoltid. En plats där folk får visa upp den de är, och oavsett om de vill skriva eller tala eller göra någonting annat, så kommer de få utrymme för det. Och den här skolidén har jag och ett gäng andra samhällsentreprenörer kickat igång. Det visar sig att vi delade samma dröm. Och nu börjar jag få kontakt med folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. Så jag blir ganska taggad över att göra det här. Jag vet att skolan betyder mycket. ABB Industrigymnasium och Johan Öster räddade mitt liv och formade mig i den riktningen. Det var bästa skolan någonsin. 8-4 varje dag liksom. Det var fett jobbigt, men jag älskade det.
Mm.
Så hade jag hemspråk på fredagen. Alla gick hem och var kvar där. Så typiskt. Men jag vill skapa liksom ett andra hem eller ett första hem för människor. Så de här, de ska bli så tunga att de kommer bli framtida Nobelpristagare. För de kommer hitta det de älskar. Vi kommer satsa väldigt mycket på värderingar, på sig själv, ledarskap, kreativitet, tung undervisning, bli kompetent samtidigt. Koppla ihop alla sektorer, alla organisationer, alla erbjudanden i samhället, näringsliv, ta dit förebilder. Kungen ska komma och käka lunch med oss. Vi kommer inte säga till någon av eleverna. Han kommer och sätter sig bredvid och bara, va? Eller Zlatan kommer från ingenstans. Ja. Och vi ska vara galna, men samtidigt ska vi visa att bara höja upp ett område genom att bygga en bra grej i skolan. Liksom. Mm. Utmana andra skolor. Skicka ett paket till Östra Real. De bara, vad fan är det här? De öppnar det som en prank. Du vet. Vi är från orten. Vi representerar det här. Vi kommer förändra världen. Kommer ni? Vi utmanar er. Fotbollsturnering hos oss. Ba. Alltså förstår du det? Och varför just skola? Jo, jag tror att det är ett sätt att nå unga. Vill man verkligen påverka unga, då ska man forma skolpolitiken och skolnormen och hur det fungerar. För skolan, det är där man når unga. De flesta. Inte alla, men de flesta. Och det är också där man kan bygga upp disciplinen hos unga. Självförtroendet, självkänslan och så vidare. Och ge dem möjligheter att de inte ska hamna i en ambivalens när de tar studenten och bara, vad fan ska jag göra nu? Liksom. Att de ska lära sig att flyga. Så det är det, och vi får se hur lång tid det här tar, eller liksom, om jag kommer dedikera helhjärtat till det här. Men jag satt nu på vägen hit och ett tåg från Falun och skrev lite grejer och mejlade hit och dit, och jag hamnade i ett flow, och det säger ganska mycket att jag kan sitta ganska länge med det här framöver. Så vi får se hur det utspelar sig, alltså. Men det är drömmen. Det är bygga upp den här skolan tillsammans med andra. Alltså du vet, allt från genusperspektiv, jämställdhet, normkritik, liksom, allt det där, källkritik. Du vet, saker som man inte lär sig i skolan, som man borde lära sig. Entreprenörskapet, det sociala entreprenörskapet och så vidare.
Det låter i alla fall som en skola som jag hade velat gå på. Så det är väl ett gott tecken. Jag tror det också är
ni kan jobba där. Alltså.
Ja, alltså verkligen. Det låter hur kul som helst.
Absolut. Ja.
Kommer dit och ja, kör alltså, vår podcast. Ja.
Kanske det. Mer så.
Men eftersom att du inledde den här podcasten så kanske du också vill avsluta den.
Absolut.
Ja, kör.
Så här ligger det till. Vi lever i en värld som är ganska orättvis. Vi lever i en värld som diskriminerar människor. Där det är viktigare att vara duktig, att leverera, att passa in än att faktiskt må bra. Vi lever i en värld där de flesta av människor, de mår inte så bra. De gör inte det de älskar, väldigt få människor gör. Och det är synd. Det är synd. Jag tror verkligen på att alla människor har en inneboende kraft, en kraft inombord som bara vill släppas loss. Och förebilderna finns inte alltid närvarande, och definitivt strukturen, den finns inte heller liksom. Om du lyssnar på det här liksom, så har du en plikt. Alltså du har en plikt att identifiera vem du är och vad du vill göra, och göra det liksom. Att göra någonting i en positiv riktning. För jag tror verkligen på att alla människor, de är menade för någonting större. Nu kanske det här är något så här vidskepligt, religiöst liksom sätt att se på saken. Men jag är ganska andlig av mig, jag är ganska galen. Och jag har verkligen liksom en tro på människan. Och ett hopp att människor, alltså du vet. Jag har sett värsta grejerna som du vet, man är kapabel till. Och är du ung så är det ännu bättre. För jag älskar att se unga människor verkligen leverera och verkligen vara där ute på fältet. Oavsett vart det än är. Oavsett om det är utbildning, entreprenörskap, förändring, politik, idrott, musik, dans, kultur, passion. Spelar ingen roll. Välj din grej, och om du är gammal och lyssnar på det här så är det dags att sätta igång. Så att för tiden håller på att rinna ut brorsan, syran och hen. Alltså det är dags att vakna. Du kan vara en förebild. Vi måste lyfta varandra i det här landet. Alla är så separatistiska och individualistiska att ingen backar någon. Alla gör sin egna grej och utesluter varandra. Och det är klart man ska göra sin egna grej, men Folk söker efter bekräftelse mer än någonsin nu. Så nu har vi lyssnat här på mig och de här två fantastiska tjejerna, men det är mest jag som har pratat. Och vi har skildrat liksom vår syn på samhället och livet, av hur man ska leva. Och vi har inga rätt och fel, men vad vi vet är att om man har passionen och det man älskar i centrum och verkligen känner sig levande varje dag och kämpar för någonting, det är då man briljerar och det är då man är som bäst och mår toppen liksom. Så det här var min berättelse, det här var min verklighet. Och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar kanske kan ta del av några saker här. Ta med tre saker kanske som ni kan applicera på er vardag och som ni kan göra förändring på redan här och nu. Så jag hoppas verkligen att ni får en trevlig morgon, eftermiddag eller kväll. Och det är dags att vakna. Det är dags att vakna. Så tack så mycket tjejer för att jag fick vara här och snacka skit. Och jag hoppas verkligen att våra vägar möts, för jag tror verkligen på att vi är menade för någonting större tillsammans.